God morgon.
Det var oerhört halvdant. Jag provar en gång till. God morgon. Det var bättre. Troet, som heter jag. När folk frågar mig på fest eller på middag, ni vet, sådana här konversationsmässigt, vad jag jobbar med, så om jag kommer ihåg vad jag ska svara och hinner bita mig i tungan, så säger jag kommunalråd. Det är ingen som är intresserad, så kan festen lugnt fortsätta så som det var tänkt. Utan att bli förstörd. Man kan förmodligen säga IT-människa också. Hårfrisör har jag försökt med. Det är aldrig någon som har trott på det i och för sig. Men så någon gång ibland så slinter tungan och så säger jag det jag egentligen gör. Så jag säger jag är framtidsanalytiker. Och då är svaret hemma i Skåne där jag bor varenda gång detsamma. Så här, de är en sån jävla humbugbransch. Du kan ju inte säga in i framtiden, säger de. Och så ägnar resten av festen åt att försvara sig då. För att man kan se in i framtiden. Däremot är det förvånansvärt få som vill se in i framtiden. Det är en helt annan historia. Den ska jag beröra som hastigast. Tänk er en åttaåring och hans pappa som sitter vid matbordet. Och så säger pappan, ät upp din sallad. Och så säger åttaåringen, nej. Och detta har alla varit med om på ena eller andra sidan av bordet. Så pappan säger med ganska trött röst, jo, han, låt oss slippa den här diskussionen varenda gång vi äter. Ja, men jag tycker inte om sallad, säger åttaåringen. Nej, säger pappan, så pass har jag liksom begripit efter åtta års tjatande. Men det handlar inte om att du ska tycka om sallad, det handlar om att sallad är nyttigt. Det innehåller fibrer, kolhydrater, C-vitaminer och mineraler och allt möjligt som du behöver för att växa upp och bli stor och stark. Säger pappan, säger åttaåringen, vet pappor allting eller? Ah, säger pappan som var en ganska klok pappa, jag hade sagt ja omedelbart. Men den här pappan säger, nej, vi vet väl inte allting, det gör vi inte. Nej, säger åttaåringen, vet pappor allting bättre än barn då? Ja, säger pappan som ju anar vart det här är på väg på något sätt. Alltså, det tror jag man kan säga. Åtminstone allt som är viktigt, kom inte dragande med vem som egentligen skulle ha spelat Harry Potter. Eller... Men i alla väsentliga hörn så tror jag man kan säga att pappor vet saker bättre än barn. Vi har varit barn själv. Sen har vi vuxit upp och så har vi gått i skolan och tittat på fem myror och träffat folk och läst dagstidning och blivit fackföreningsombud och fått högskoleexamen och så. Så att jag tror att man kan säga att i alla väsentliga hörn så vet mammor, pappor och lärare allting bättre än barn. Jaha, sa åttaåringen, då vet du kanske vem som uppfann dynamiten. För det hade de pratat om i skolan dagen innan. Jajamän, sa pappan som skulle komma levande ur detta, det vet jag. Det var Alfred Nobel. Han uppfann dynamiten och sen instiftade han Nobelpriset och startade Nobelindustrin. Så det vet jag, det var Alfred Nobel som gjorde det. Ja, det var ju rätt, sa åttaåringen. Men du pappa, sa han, då är det ändå en liten sak kvar som jag inte riktigt begriper. Alltså, varför uppfann inte Alfred Nobels pappa dynamiten? Jag har inte berättat den historien hemma. Det finns ingen som helst anledning. Men det är en bra historia och den hjälper mig att komma ihåg att det här med framtid, det kan man nog förhålla sig till på två sätt. Alltså antingen så tror man att man är Alfred Nobel, att man vet och begriper och förstår eftersom jag har fått en hel del kvalificerad utbildning och haft en del kvalificerad jobb, även om det inte ser så ut när man ser mig. Så eftersom jag faktiskt kan beskriva för er hur hela världen fungerade i detalj så sent som i morse. Så är jag naturligtvis också utomordentligt väl lämpad att stå här och tala om för er hur den kommer att fungera. Eller också... så har man en krypande, obehaglig känsla på ryggen av att i allra bästa fall skulle jag kunna få hoppas på att vara Alfred Nobels pappa. Det vill säga precis efter oss, och det behöver inte vara så väl som att det är i nästa generation, utan det kan vara i nästa vecka på onsdag, så kommer folk att göra saker som jag inte begriper. Saker som jag inte förstår vad de ska vara bra för, saker som jag inte känner igen när de dyker upp, saker vars innovationshöjd jag överhuvudtaget inte kan bedöma. Saker som jag i allra värsta fall inte ens kommer att få syn på förrän det är för sent. Och det är det här andra förhållningssättet som jag vill slå ett slag för. Nämligen att fundera på vad som händer just nu. För det händer så oerhört mycket spännande saker i världen. Det händer så mycket spännande saker att man borde vara förvånad varenda dag. Och jag menar inte lite grann sådär. Jaha, det var ju rätt så konstigt förvånad. Utan jag menar riktigt ordentligt svept av mina professionella fötter förvånad. Varje dag som man går och lägger sig och inte är riktigt ordentligt svept av mina professionella fötter förvånad beror inte på att det inte har hänt någonting förvånande i den världen den dagen. Utan det beror bara på att jag inte har sett det. Det betyder ju att varje kväll, som till exempel ikväll då, om jag har otur, som jag går och lägger mig och inte har varit riktigt ordentligt förvånad, då borde jag avsluta dagen framför spegeln i badrummet och så borde jag fråga mig själv, hur dum i huvudet har jag varit idag? Och varifrån syntes det? Har man tonårsbarn hemma så är den andra frågan besvarad redan från början. Det är det här förhållningssättet som jag ska försöka slå ett slag för i den här inledande presentationen. Jag ska berätta för er hur framtiden blir, men jag ska framförallt berätta för er hur man kan förhålla sig för att få syn på det som faktiskt händer. Så jag ska prata framtiden 40 minuter till ungefär. Framtid handlar naturligtvis om att vilja. Om jag inte vill någonting, om jag inte har någon avsikt, om jag inte har någon som helst preferens för framtiden, då spelar det heller ingen roll hur det blir. Så jag vill något, vare sig jag nu är förälder, då vill jag väl någonting för mina barns räkning, eller jag är miljöfundamentalist, jag vill rädda världen, eller men någonting vill jag. Och det andra viktiga begreppet, det är kompetens. Lorenz Lyttkens har sagt, kompetens, säger han, det är alla egenskaper jag har som hjälper mig att förverkliga mina avsikter. Det betyder att om jag ska bli fotomodell så är det kompetent att vara snygg och inkompetent att se ut som jag. Om jag jobbar på ett lager där hyllorna sitter högt så är det kompetent att vara lång och inkompetent att vara kort. Men för er och för mig så kan man konstatera att de sista 200 åren så har kompetens ändå 9 gånger av 10 varit detsamma som kunskap. Det vill säga det som hjälper oss att förverkliga våra avsikter, vare sig vi nu är föräldrar eller företagsledare eller nationalekonomer, det är kunskap. Och ibland är det väldigt renodlat, sånt man har lärt sig i skolan. Ibland är det lite mer diffust. Det kan vara någon patent kanske, eller någon licensierad informationsmängd, eller en programvara, eller en algoritm eller någonting. Så där har det sett ut. Man kan säga som sagt att oavsett om jag nu är förälder eller företagsledare eller nationalekonom, så kan jag säga att ju mer jag har av det här som är på högra sidan, ju bättre går det för mig. Vad menar jag med bättre? Ja, det spelar ingen roll. Jag kan faktiskt säga väldigt generellt att ju mer kunskap man har, ju bättre går det. Och så spelar det ingen roll om bättre är högre inkomst eller mindre miljöbelastning eller lägre spädbarnsdödlighet i hela nationen. Ju mer kunskap man har, ju bättre går det. Och så här har det varit i 200 år. Det är det recept enligt vilket vi på något sätt kokar framtidssoppan när vi sitter runt borden på festen och pratar om hur det ska gå för oss. Är vi överens om det något sån här? Det här har nämligen inte alltid varit så. Det här hände någonstans i mitten på 1800-talet. Så följ med mig till Sverige 1850 kanske. Och så sitter vi i en lokal som liknar det här. Och så har vi precis förstått att om det ska gå bra för oss så ska vi ha mycket kunskap. Så vi ber kartritarna rita en karta där vi ser kunskap. En topografisk karta, alltså en karta där man ser höjdskillnader. Men vi låter höjd representera kunskapstillgång. Så där det finns mycket kunskap, där man har många människor med lång utbildning, där de har mycket dagstidningar, där det finns mycket bibliotek, där folk använder trestaviga ord utan att staka sig, där blir det högt. Det är berg och åsar och platåer på den här kartan. Och där de är lite dummare då, va? Där blir det lite lägre. Och så tänker Eslöv där jag bor. Något lite Holland kanske över landskapet. Inte nu, då. Alltså 1850. En relativt flack. Men tycker du någonting här? Ett torn på kartan. En fyrbåk nästan. Det är skolhuset. Skolhuset i Sapp, den lilla byn utanför Es 1850. Ett torn av kunnande i en oerhört okunnig värld. Skolhuset var det första stället i byn där man kunde gå in och få se bilder med någon reda överhuvudtaget. Så ungarna gick in i skolhuset och så fick de se tecknade planscher på Borneos djunglar. Och så gick de hem igen till sina föräldrar och sa, vi har sett Borneos djungler. Och så sa föräldrarna ute på låglandet, ja och vad ska du ha det till? Men ungarna lät sig inte nedslås, de gick in igen andra dagen och andra dagen upptäckte de att det här var inte bara ett planschförråd. Det fanns en människa där inne, en liten grön gubbe, en lärare. Och en lärare, det är ett proffs. Det är en människa som har 4, 5, 6 gånger så mycket kunskap som någon annan vuxen man överhuvudtaget har stött på. Hon har en utbildning som är 4, 5, 6 gånger så lång som någon annan vuxen man har pratat med undantag för prästen möjligen, och honom pratade med så lite man kunde. Och hon kan inte bara bära planscher, utan hon berättar för ungarna saker som gör bilder in i huvudet på dem. Hon berättar för dem om framtid. Hon säger, om du skaffar dig den här kunskapen bara så pass i 3-4 år, då skulle du kunna få ett liv och en framtid som ingen vuxen utanför det här huset har pratat med dig om. In i huset heter det nu framtid. Utanför heter det griller. Och det funkar ju. Era och mina förfäder och förmödrar kom ut ur skolan kunnigare än de kom in. Så år 1900 har kunskapsnivån i samhället höjts. Därför att när de här människorna kommer ut i samhället, då har de ju fattat det som ni tycker är självklart, nämligen att kunskap är vägen till framgång. Så de här människorna, de börjar köpa dagstidningar. De startar studiecirklar och föreläsningsföreningar och bildningsförbund. Och de sätter upp folkbibliotek och går från 3 år i folkskola till 5 år och så småningom till 7, 9 och 13 och så. Ju mer kunskap man har, ju bättre går det. Så att det är som tidvatten som stiger i Sverige på något sätt. Vi höjer naturligtvis kunskapsnivån inne i skolan också. Ständig kvalitetsförbättring är ett mål för all offentlig verksamhet. Men inte lika mycket. Och nu börjar man ana någonting som de av er som är systemintresserade skulle ha kunnat prata om för 30 år sedan. Det vill säga, det ser väl ut så där någonting. Alltså, det är fullständigt omöjligt att hålla liv i det här. Om vi säger att för att skolan ska vara en spänstig plats, för att jag ska få bra utväxling på mina skattepengar, för att det ska vara en jädra skjuts för en 15-åring att gå från frukostbordet till skolmatsalen, för att det ska hända, säger vi, då är det bra om en lärare har åtminstone 4 gånger så lång utbildning som föräldrar i största allmänhet. Ja, då kommer vi i konflikt med pensionssystemet. Alltså om mina barns lärare skulle ha 4 gånger så lång utbildning som jag för att det skulle vara en jädra kick att gå till skolan på morgonen, då skulle de lärarna vara 60 när de lämnar lärarhögskolan. Och förutom att jag tror att det skulle ta bort lite av skjutsen. Vi får snart en lag mot åldersdiskriminering och då får jag inte använda det skämtet längre. Men det finns andra bekymmer, alltså återbetalning av studiemedel. Det måste ju bli ett kapitalmörker i en sån värld. Alltså den ambitionen fick vi ge upp naturligtvis. Nu kan väl någon av er invända 2 saker. Någon kanske sitter och funderar på varför pratar han om skola? Har han kommit till fel konferens den här dåren? Ni får ha tålamod bara. Någon annan kan invända, du kan väl inte mäta skolans prestanda bara genom att räkna hur länge de som jobbar där har gått i skola? Och det kanske jag inte kan. Så jag säger, mät något annat då. Mät tillgången på bilder och planscher och kattskinn och ebonitstavar. Så kommer ni upptäcka att den sortens resurser växte fortare utanför skolan än i den. Mät tillgången på intressanta platser där människor kan träffa intressanta förebilder. Vare sig det nu är Zlatan Ibrahimovic eller Nobelpristagare. Och jag kan visa att den sortens platser växte fortare utanför skolhusen än i dem. Så det såg ut så där. Det vill säga skolan år 1900 är fortfarande en fantastiskt bra plats. Skolan år 1900 är bättre än skolan år 1850. Låter inte tu tal om det. Men skillnaden mellan inne och ute är mindre. Vad betyder det om skillnaden är mindre? Ja, för den som är intresserad av systemanalys så har det här ingenting med skola eller ens med kunskap att göra. Om höjdskillnaden i ett vattenfall är mindre så får jag ut mindre energi ur turbinen där nere. Om höjdskillnaden i en slalombacke är mindre så får jag mindre fart när jag åker. Några av er kommer med skräck ihåg att om skillnaden i osmotiskt tryck på ömsesidig semipermeabel hinna minskar, så minskar partikelvandringen genom membranet. Det går långsammare helt enkelt. Men och det är det här som är så lurigt och därför jag ska försöka få er med på den här resan. Det är ju samma bild. Det betyder att allt vi tror om 1850 är fortfarande giltigt år 1900. Det är lite långsammare bara. Och så fortsätter vi snabbt resan och så kommer vi till 1965 som är nästa märkesår i svensk grundskola. Då började jag i första klass. Några av er är möjligen jämnåriga med mig och ni får väl rätta mig om jag har fel. Men jag har inget minne av att jag rycktes iväg till något ton av resurser i en fattig värld. Därför att 1965 så var världen ganska kunnig faktiskt. Många av mina klasskamrater hade akademiker till föräldrar. Vi hade dagstidning hemma. Vi hade böcker, bokklubbar, bibliotek. Men jag kan fortfarande konstatera att skolan var en plats som var rikare än världen utanför. Lärare hade inte 4 gånger så lång utbildning som föräldrar, men 1,4. Vi hade utanför skolan en tv-kanal som sände mellan 18 och 22. Och inne i skolan hade vi ett materialrum med filmer om spermacettivalens liv och eleverna. Och ni kanske inte tror det, men redan då var det on demand. Det vill säga man kunde gå och hämta en film när man ville se den. Höjdskillnaden är nu inte särskilt stor, men det är samma bild. Så jag är tydligen född och uppvuxen i en värld som i allt väsentligt fungerar precis likadant som gjorde 1850. Vill ni förstå, som en liten bonus som ni inte har betalat för, så ni förstår vad som händer i västvärldens skolväsende just nu och som inte har det minsta med Jan Björklund att göra. Då ska ni föreställa er att år 2009 så börjar det faktiskt bli dags att rita bilder så ut på det här sättet. Nu förstår man en massa saker. Jag förstår varför ungarna inte vill gå dit. Vad ska det hålet? Jag förstår mer saker. Jag förstår varför världen ter sig så paradoxal. Jag förstår att den här sista resan då, de sista åren, ibland kanske till och med bara de sista 2-3 åren, de är naturligtvis oändligt mycket mer dramatiska, obegripliga, oförutsägbara, kaotiska, turbulenta, utbrännande, mycket, mycket mer än de 150 åren som var innan dess. Även om det ju inte har hänt något. Det här är som en slalombacke som sakta ändrar vinkel. Tänk er en slalombacke som ändrar vinkel med någon grad per år. Jag är naturvetare från början. En del av mina gamla kompisar från fysikum skulle säga att en slalombacke som ändrar vinkel från 45 grader till 41 grader. Det skulle de säga, det är exakt samma sak som en slalombacke som ändrar vinkel från 2 grader till minus 2 grader. Och det har de rätt i på något sätt, va? Men för den som åker skidor är det en jävla skillnad plötsligt. För plötsligt, och som det verkar utan förvarning, så förvandlas det som var gradvis nästan osynlig kvantitativ förändring, förvandlas plötsligt till en fullständig kvalitativ. Plötsligt ska alltså liften dra mig ner för backen och så ska jag tydligen klättra upp. Och när jag berättar för liftägaren att den här sporten håller på att förlora lite av sin tjusning, då försöker den stackaren i 2 steg först skylla på skidåkarna. Och när han inser att det inte går så säger han, ja nej, jo, vi är medvetna om att det finns ett problem. Men vi ska få mer pengar till nästa år och då kommer vi att satsa på en starkare motor och en 4-stolslift. Jag tror du har missat något som är lite större än så. Jag förstår dessutom, och sen ska vi lämna skolan för gott den här dagen tror jag. Jag förstår dessutom hur den här diskussionen som vi har där utanför det här rummet kan vara så märklig. Därför att ibland får jag en känsla av att folk tror att skolan har blivit sämre. Vilket vore väldigt egendomligt. Därför att nästan allting vi gör blir faktiskt bättre. Den här bilden är ritad väldigt avsiktligt så att jag kan säga att skolan är inte sämre än vad den har varit förut. Skolan 2009 är med all säkerhet bättre än vad skolan någonsin har varit. Men det är från och med nu en ointressant diskussion. För det vi borde ägna oss åt är att jämföra skola 2009 med omvärlden 2009. Och så ställa det styrkeförhållandet i relation till skolan 1965 jämfört med omvärlden 65. Då kan man nämligen förstå det som ni möjligen inte har förstått förut. Hur en av världens sämsta skolor, nämligen svensk folkskola 1850, för den var riktigt, riktigt dålig. Och hur den ändå kunde ha så stor påverkan på sitt lands bruttonationalprodukt, på medellivslängdsförlängningen, på sina ungas lönsamhet. När en av världens förmodligen bästa skolor, hur man än mäter, tycks ha så liten påverkan på sin omvärld. Vad har det här mer att göra? Allt. Därför att om ni tänker att det här inte handlar om skola, så handlar det om allting annat. Det här är vården, om man så vill. Det är distriktsläkaren 2009 jämfört med provinsialläkaren år 1900. Och en och annan tror kanske att vården har blivit sämre bara därför att den tycks fungera sämre. Men det har den inte. Den är bättre än vad den någonsin har varit. Men provinsialläkaren år 1900, trots att han var väldigt okunnig med våra mått mätt, så var han fullständigt överlägsen sin omgivning. Medan distriktsläkaren 2009, som är en av världens mest och bäst utbildade läkare i historien, ja, det är en doktor som för 3 veckor sedan mötte sin första fibromyalgipatient. Jag vet inte om ni vet vad en fibromyalgipatient är, men det är en mycket obehaglig ordning. Det är en 45-årig dam som inte bara tror att hon vet allt om denna nya diagnos, hon vet det. Hon vet vilka tänkbara diagnosmetoder man kan använda och vilka man godkänner på Försäkringskassans anstalt i Tranås. Hon vet vilka 11 symptom man ska leta efter. Hon vet vad det ska stå på sjukintyget, vad det absolut inte får stå på sjukintyget. Hon vet vilken docent Birger Fager som har gjort vilken undersökning vid lasarett i Lund och vad den visar i sin första preliminära rapport. Den definitivt inte släppt, nu kommer i maj antagligen. Den rapporten borde doktorn kanske läsa om nu doktorn kallar sig doktor. Och så lämnar vi det och så säger vi, men det är de andra systemen också, det är politiken. Det här är väljarnas kunskapsförsprång framför de som har valt dem. Så vi hoppar som en groda från område till område. Ibland pratar vi om våra politiker som om de har blivit så mycket sämre. Va, herregud, förr i slottet. Och så titta på den grå smet vi har att dras med. Mona Sahlin och August Palm, den gamle lantarbetaragitatorn, handlar inte om huruvida Mona Sahlin är bäst än Palm. Det är hon. Hon är fullständigt överlägsen. Men August Palm var fullständigt överlägsen sin omgivning. Så när han kom till väst och ställde sig på en låda, då stod han inför 100 människor som hade 3 år folkskola. Hälften hade dagstidning. Det var alltså inte så svårt att framstå på det där sättet i den världen. Och så kommer hans efterträdare Mona Sahlin och så åker hon till Västerås och ställer sig på en låda. Och så är det inte 100 Västeråsbor som har 3 år folkskola, utan det är 100 människor där 70% har längre utbildning än vad Mona Sahlin har. 4 av dem är utvecklingschefer i just den kommunala verksamhet som hon tänkte förklara för oss. Alla har dagstidning. I stort sett alla har sett Kalla fakta igår utom Mona Sahlin, för hon hann inte se det för hon var på planet då. Så nästan alla vet vilket förslag Mona Sahlin ännu inte vet att hon tänker lägga nästa vecka. De vet också vad de borgerliga tycker om det förslag som Mona Sahlin ännu inte vet att hon tänker lägga. För hon har inte hunnit prata med sin partisekreterare. Det har däremot resten av Sverige gjort, för de har sett henne på TV. Och så framstår Mona Sahlin som ett hål av kunnande i en i övrigt ganska kunnig värld. Och det här handlar om Saab och finanskrisen. Därför att Saab tror fortfarande i viss utsträckning att ett bilföretag, det är ett företag som kan bygga bilar. Underförstått, det kan inte alla. Och det som har hänt de sista 20 åren, det är att världen säger, fast nu kan alla det du. En flygbiljett gick från 4 000 kronor till 400 kronor på 10 år. Inte därför att flygbränslet har blivit billigare, utan därför att vi plötsligt har fått fler företag i världen som kan flytta flygplan än vad det finns flygplan som behöver flyttas. Hur ni än definierar kunskap så är det från och med nu, någonstans i mitten på mars 2009, klokt att börja föreställa sig att det kunnandet finns förmodligen alltid i större utsträckning utanför systemen än i dem. Och det är en alldeles ny föreställningsvärld. Vad betyder det här då? Ja, man kan ju se några konsekvenser av den här resan om man vill. Det första är naturligtvis att vi alltså går från en värld som hade sitt sista bäst före datum, man ska säga 1990. En värld där man kan säga nästan ingen kan. Så jag kan leva på det jag kan. För det är inte så många som kan det. Jag kan leva på att vara ingenjör, för det är inte många som är. Jag kan leva på att flytta flygplan, för det är inte många som kan. Jag kan leva på att bygga bilar, för det är inte många som kan. Vi kan leva på att göra magsårsmedicin, säger Astra, för det är inte många som kan. Och när Astra säger, vi har gjort en ny magsårsmedicin, då säger världen, ooh, 1990. Och när piloten går igenom gången till flygplanet så får alla vi passagerare flytta på sig 1990. Han har guld på axlarna, han akta, ursäkta mig, varsågod. Och så glider vi över utan att vi pratar om det, för vi har fullt upp med annat, kvällstidningar och foppatofflor och jag vet inte vad. Så glider vi över en värld som plötsligt säger, fast nu kan nästan alla du. Så nästa gång Astra säger, vi har gjort en ny magsårsmedicin, så säger världen, ja fast det har de andra också du. Mest synligt är det när piloten ska försöka tränga sig fram till flygplanet på Skavsta. Och passagerarna börjar säga, du får stå i kö som alla andra. Vad kallar du för skapstandhet? Jag vet att en del av er har hört historier nu. Januari, februari, mars 2009. Människor som ser fullt friska ut och som reser runt och säger, vi är på väg in i kunskapssamhället. Det är oerhört förvirrande. Man ska inte raljera över sina medmänniskor. Alltså vem som helst kan vara lite försenad. Men missar man ett samhällsskifte med 150 år är man inte lite försenad. Det är man ute och cyklar. Och så glider vi in i något annat. Vad ska vi kalla det då? Ja, vi säger så här. Om det gamla samhället kännetecknades av att den hade fördelar som hade mer kunskap än de andra, så kännetecknas det nya av något som vi kallar förståelse. Och då måste jag få prata om vad jag menar med det ordet. Därför att vi säger så här, förståelse säger vi, det är det som gör att jag klarar det jag inte kan. Och vad i hela fridens namn är det för svammel? Ni ska få ett exempel, jag köpte en ny mobiltelefon för ett halvår sedan ungefär. En Ericsson Xperia, fantastisk telefon, fullt med funktioner, precis knöfullt. GPS, allt möjligt. Med telefonen kom en manual på 170 sidor. Väl översatt teknisk engelska i en svetsad plastpåse. Så jag gör som man gör. Man lägger telefonen bredvid sig på bordet, klipper upp plastpåsen, börjar bläddra i manualen och läser. När jag har kommit till sidan 13, som handlar om vådan av växelström. Man får inte stoppa in saker i vägguttaget som inte ska vara i vägguttaget. Jag vet inte om ni visste det, men jag tänkte, det var som tusan. Medan jag läser det då, så tittar jag upp och då står min 17-åriga dotter och navigerar på telefonen. Detta är mycket irriterande. Detta är mycket, mycket irriterande. Det som händer, det första som händer är att man blir protektionist. Det vill säga man säger, rör inte den, den är min. När jag inte blev fysiker så blev jag socionom. Och en sak som man försöker förstå när man är socionom, det är hur man själv tänker. Det ligger en del i det. Så jag skriver, var kom det här från, den här ryggradsmässiga i min telefon? Den kommer från det här. Den kommer från att jag vill gärna tro att åtminstone när det gäller min telefon i min familj så är jag personligen ett torn av kunnande i en okunnig omvärld. Jag vill inte gärna föreställa mig att när det gäller till och med min egen telefon i min egen familj så är jag ett hål av okunskap i en värld som tydligen kan nästan allt bättre än jag, inklusive läsa min egen kalender. Så jag blir protektionist, det är det man gör då. Man rör inte den där, då får du indragen månadspeng. Men så småningom så kommer man ur det och så säger man, jag måste försöka ta reda på vad som hände egentligen. Därför att det här är intressant för mig som analytiker. Jag vet ju att hon inte kan. Vilken definition ni än har av kunnande så kan jag säga, hon kan inte. Hon har aldrig haft en GPS. Varken fristående eller någon annanstans. Hon har aldrig haft det här operativsystemet. Vi har aldrig haft Ericsson förut, vi har haft Nokia förut. Jag vet att hon inte kan. Vilken definition ni än har av kunskap, hon kan inte. En del av mina jämnåriga går omkring och säger på det mest enfaldiga vis, ja, säger de, tonåringar, de har det medfött. Jag säger, var har du varit? Jag har haft just den här flickan har haft sedan hon var så liten. Hon var så dum. Ni anar inte att hon skulle haft någon sorts medfödd kunskap om hur kommande GPS-navigatorers gränssnitt skulle vara utformat. Det är hål i huvudet. Dessutom kommer jag ganska fort till den bistra insikten att hon har ingen fördel av att vara ung, därför att allt hon har varit med om har ju jag varit med om. Hon har inte levt på någon annan plats. Hon har inte fått någon liksom chip inopererat i huvudet. Hon har levt i exakt samma värld som jag. Så jag är kvar på frågan, hur i helsike kommer det sig att hon vet hur man positionerar min villa när jag inte vet det? Då visade det sig att det finns en hemlig överenskommelse. Det finns ett deal, ett ständigt negotierande, ett ständigt förhandlande, ett ständigt pysslande. Om du får det här så får jag detta. Det finns en hemlig överenskommelse och de som gör mobiltelefoner, oavsett fabrikat, har kommit överens med de som gör World of Warcraft om hur saker ska funka. De i sin tur kommit överens med de som gör spellistan i Guitar Hero och de i sin tur är tydligen överens med de som gör färddatorn i den nya BMWn som i sin tur har suttit någon kväll hårdning i TV:n, vilket ännu mer förvånande tyder på att de allihop har träffat de som gör nya symaskiner som kan brodera. Alla de här människorna har tydligen kommit överens om hur saker borde vara. Och jag var inte med i den överenskommelsen. För jag höll på med något annat. Jag var på kurs eller något. Så när jag frågar Linnea, hur i hela fridens namn vet du hur man navigerar vid en telefon när du aldrig haft den förut? Så säger hon, ja det borde vara så här, säger hon. Vad då borde, säger jag. Hur kan någonting böra något som inte har funnits? Jo, alltså om de följer den här överenskommelsen som vi alla har och håller på med att fixa och trixa med, då borde det ligga här. Ligger det inte där så ligger det här och ligger det inte där så är det en fullständigt värdelös telefon. Och det har ingenting som helst att göra med hur många megapixlar någon liten nördig ingenjör har lyckats stoppa in i kameran. Det har ingenting som helst att göra med vilket kommunikationsprotokoll man har valt eller om kretsen är tillräckligt litet eller om sliden funkar. För det gör det, det antar vi bara. Men bra, ja det är den om de har följt överenskommelsen som vi gjorde tillsammans med World of Warcraft-folket och Singer som gör symaskinerna. Och det här kallar vi för en förståelse. Det finns många sådana. Det här var en teknisk illustration, men det finns en väldigt massa andra. Och vi är på väg in i en värld där den som fattar kan tjäna pengar eller göra sin 15-åring till en bra 15-åring eller sänka spädbarnsdödligheten eller höja bruttonationalprodukten i ett land. Och den som inte fattar misslyckas. Och det har väldigt lite med att göra vad man kan, för själva kunnandet, det har alla. Är ni med på det här som illustration? Lever ni fortfarande? Någon sa nej. Därför att jag vill visa er några aspekter på det här som jag skulle tycka var roligt om ni hade med er in i resten av det här evenemanget. Den första som händer är ju ganska obehagligt. Det första som händer är att kvaliteter går från att vara funktionella till att vara värderingsstyrda. Vi har ett tidningsurklipp på jobbet som hjälper oss att komma ihåg det här. Det är en kvällstidning som frågar fem människor i Malmö. Tycker du, säger de, att man ska ha barn i produktionen? Och alla fem säger nej, inte barn. Icke, sa Nicky, det vill man inte ha. Det var inte så himla överraskande kanske. Det som är överraskande och definitivt lyteskomik, det är att den femte damen med foto och namn säger nej, barn har ingen känsla för kvalitet. Och det är roligt. Och var jag än är i eller utanför Sverige och föreläser, vilken bransch jag än är i, så kan jag berätta den här historien. Därför att det här tycker folk är roligt. Därför att det är ett exempel där vi faktiskt är överens om vad som håller på att hända. Det där var nämligen rätt svar, men ur fel kolumn. Därför att rätt svar är nej, jag vill inte ha barn i produktionen. Därför att jag vill inte vara en gubbe som när jag tittar mig i spegeln på kvällen så ser jag en gubbe som har sparkat boll på en boll som barn har sytt. Och huruvida bollen blir bättre eller sämre av det här resonemanget. Hur den blir, om den blir dyrare eller billigare, ja, det hör inte hit. Det är nästan stötande att bara föra in sådana frågor. Assa Abloy fick ganska hårdhänt lära sig att frågan om huruvida man bör ha en fabrik på Västbanken eller inte under brinnande Gazakrig är nog väldigt mycket mer avgörande för affärerna än frågan om huruvida man kan göra lås som fungerar. Nu kunde de inte det heller, visade sig, men de har också mycket, mycket lättare att komma åt den bristande funktionaliteten i låset än det faktum att deras anställda och deras ledning förstod inte riktigt frågan. Ska man ha en fabrik på Västbanken? Ja, det har väl inte med oss att göra. Vi är ingenjörer här. Alldeles nyss så fick alla som är i gåsduns och täckes och kudd och jackbranschen klart för sig att hur man hanterar gässen, och det är verkligen en värdering, det är en subjektiv historia, är nog en väldigt mycket viktigare fråga än k-värdet i den här dräkten eller vad det nu kan vara för någonting. Och Jysk och Ikea och Canada Goose våndas nu därför att plötsligt så har folk fått någonting för sig, som du säger. Plötsligt har de kommit överens om där ute att man ska vara snäll mot gäss, och det var ingen som berättade det för oss. Och så vänder världen, det blir nästan tvärtom. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men det gamla fina talesättet, en oplockad gås. Som ju i min värld självklart betyder någonting negativt. Jag har en oplockad gås med någon. Jaha, det är inte bra. Så. Och så bara så fort, en tidningsartikel senare, så visar sig att det är en oplockad gås man ska ha. Och det går så fort, och har du inte fattat det så är du borta den dagen på förmiddagen, för alla de andra har kommit överens nu. Och kommer de inte vara överens om gasaremser och oplockade gäss, så kommer de överens om miljöbelastning eller om hur gränssnittet borde se ut eller vad Paris Hilton tycker att man borde ha på sig. Inte vet jag vad de kommer överens om, men de kommer överens och de gör det blixtsnabbt och de gör det där ute. Och här inne sitter vi och tror att vi ska göra en så bra grej som möjligt, och så går det åt helsike. Det är värderingar. Ska man klara det här, så är det klart att så länge jag skulle göra bra saker, då kunde jag vara liksom brainy. Jag kunde sitta här inne och kunna, oh jävlar, skarpt. Hjärnan är kunskapssamhällets viktigaste del. I den nya världen så är det min kommunikationsförmåga. Det här är mycket, mycket obehagligt. Vi vet ju också då att så fort vuxna människor retar sig på ungdomar, så är det just för att de försöker kommunicera. Är det inte graffiti som ju är oerhört irriterande? så är det Facebookande och lunarstormande och snyggast.se och bilddagboken. Och är det inte det så är det smsande och chattande och skickande av lappar. Och är det inte det så är det kalsongkanter och klädsel. Och jag vet inte vad det är, ju inte klokt vad de ser ut. De klär sig så kom och hjälp mig att dö. Man borde ha skoluniform, säger någon rabiat galning en gång om året ungefär. Kanske inte skoluniform, säger någon som får lite dåliga vibbar från tyskt 40-tal där och engelska internatskolor. Men jeans och college-tröja, det är både snyggt och praktiskt. När en 15-åring klär på sig så gör hon det av samma skäl som när ni klädde i morse. Det finns bara två skäl. Det kan handla om A, klimatet. Och så kan det handla om B, kommunikation. När jag ser hur 15-åriga flickor är klädda i Västerås i mars konstaterar jag fort att det har nog inte att göra med A, klimatet. Nej, då är det B-kommunikation. Man behöver inte vara raketingenjör för den här sortens analysarbete. Däremot får man hålla tungan rätt i mun. Jag tänker ju inte försöka förstå vad de kommunicerar. De pratar inte med mig så mycket, fullständigt uppenbart. Jag tänker inte försöka förstå med vem de kommunicerar, hur de kommunicerar eller ens en gång varför de gör det. Det räcker att jag har fattat att de kommunicerar så har jag fått mer problem än vad jag redan ut innan pension. För det betyder att jag, precis som vilken IT-chef som helst i en organisation, måste ställa mig frågan, ska jag stänga den kommunikationen? Ja, säger IT-chefen, alltså om datat i våra databaser och vårt ekonomisystem och våra kunders kontra är viktigt, då ska vi begränsa informationsflöde in och ut ur den här organisationen. Så då har man restriktioner på inringda förbindelser, på leverantörer och på MSN-ande och chattande, vad det nu är. Ja, säger föräldern, om det är viktigt för mina barn att de kan det periodiska systemet och slaget vid Hastings, då är det klokt att stänga allt ovidkommande signalerande kors och tvärs. Men då är det sant som jag hävdar att både 15-åringen och era respektive organisationer för sin framtid kommer från och med nu att vara mer beroende av sina kommunikativa färdigheter än av sina kunskaper och sitt informationsinnehåll. Ja, då kommer både IT-chefen och föräldern att förändra sig. Och det här händer precis nu. Ericsson säger om man är över 35 år på systemsidan så kan man få 18 månadslöner och 40 000 kronor extra i handen om man går hem på fredag och lovar inte komma tillbaka. Vi som är över 35 blir förbannade då. Omedelbart förbannade. Det här är åldersdiskriminering. Det är ju inte klokt, säger jag till mina jämnåriga, att vi som har varit med ett tag och har lite innan, för vi inte är värda någonting. Nu är det tydligen bara unga människor. Att vi som har byggt upp det här landet, eller kanske inte byggt upp det, men åkt med i alla fall. Vi är tydligen inte värda någonting längre. Och så var det en journalist som frågade en av Ericssons chefer, måste man vara ung för att jobba på Ericsson? Och så sa den här chefen i radio, nej, man måste inte vara ung. Men vi behöver bli av med de som inte kan smsa i mörker. Och det är så bra. Jag får rysningar på ryggraden av denna retoriska fullträff. Jag är en duktig retoriker själv, men jag känner ju gärna en överkvinna när jag ser en överkvinna. Det här var en överkvinna. De som inte kan smsa i mörker. Jag kan se dem framför mig, de som inte kan smsa i mörker. Jag vet precis vilka hon menar. De här människorna ville inte ha någon fjärrkontroll till TV när den kom. De ville inte ha många TV-kanaler. De försökte på fullt allvar lagstifta mot parabolantenner för 30 år sedan. Det har ni kanske glömt. Alltså 40% av svenskarna för 30 år sedan var för en lag som innebar att det skulle vara förbjudet med parabolantenner. Ni har glömt det. Det är förträngning. Man vill inte komma ihåg att man har hört till en befolkning som varit så jävla dum, så jävla nyss. Nej, det vill de inte. De vill inte ha distansarbete, de vill inte ha dator hemma. De vill inte ha mobiltelefon. Framförallt vill de inte att andra människor ska ha mobiltelefon och stå och lyssna på dem när de säger helt meningslösa saker till varandra. De sitter fortfarande i tyst avdelning på tågen om ni vill hitta dem. I min ungdom hade tågen en vagn längst bak med gamla cyklar. Nu har de en vagn längst fram med gamla synsätt, men det är egentligen bara samma sak. Ni kan vara helt säkra på att så fort någon säger här ska det kommuniceras så säger man, det vill inte jag. Men den riktiga världen, den som jag berättar för er om, den rullar på. Ibland vaknar jag, vet inte om det händer er, men jag vaknar ibland, och det här har säkert också att göra med att jag är 50 år. Jag vaknar ibland med en ganska svart känsla av att det är precis, tänker jag, som om världen skiter i vad jag tycker. Jag vet inte om det har drabbat er. Men här sitter jag och tycker saker. Och så blir det ändå på det andra sättet. Så de här människorna fick ju mobiltelefoner, de fick internetbank. Det ville de inte ha, de ville ha en riktig bank. De fick distansarbete, de fick en dator hemma och de fick kanaler, de fick frukost-tv och de fick som sagt dator i sovrummet. Då vill de inte ha MSN och en liten gubbe som kommer och säger hej, är du där när jag håller på med något annat? Nej, det vill... men jobb vill de överraskande nog ha. Nu säger det stora teknikföretaget, nu får ni gå hem. Så. Gå hem. Jag ömkar inte de här. Det är inte synd om folk. Det är synd om barn ofta, men inte synd om folk. Det här är vuxna, rättskapabla människor. De har i 15 år läst tidningen nu. De har i 15 år sett den här resan. Inte beskriven som jag har beskrivit den. Men de har sett historien om kalsongkanter och mobiltelefoner och chattande. De har sett historien om folk som pratar med varann och byter jobb och byter grejer och donar och fixar. Och så. De har i 15 år stått på hälarna och sagt, nej det vill inte jag. Vad vill inte jag ha det? Så ska inte jag. Nej det vill inte jag. Nej det tycker jag inte. Nej, ska inte så. Nej, inte, nej absolut inte. Stänger vi av för nu. Och nu säger det stora företaget, då får du gå hem. Gå hem. Hade varit mitt företag. Jag har väl inte råd att ge folk 18 månadslöner och 40 000 kronor i handen. Det har tagit 3 dagar. Så jag sagt, gå hem. För det enda sättet på vilket vi kan vara säkra på att vi gör rätt saker. Vare sig det handlar om gåsdun eller det handlar om hur saker ska se ut. Eller det handlar om var en funktion ska sitta i den här mobiltelefonen. Det enda sättet vi kan vara säkra på att vi gör rätt saker. Det är att ni hela tiden... har fingret där ute. Vad gör de nu? Vad håller de på med? Det här är oroande därför att de här människorna, inte ni, men alla ni känner. De har precis antagit en ny skollag. Nu ska rektorn äntligen, jag är tillbaka till skolan i alla fall här, nu ska rektorn äntligen få beslagta mobiltelefonen när man sitter och smsar under bänken. Och så hurrar de. Kastar de konfetti på varandra. Blåser i flärpor. Fy, nu är det fest. Viker kulörta pappershattar. Nu ska vi tydligen slå Finland i något kunskaps-OS här 2012. Det gör de här människorna i samma år, samma land, samma värld som ett av landets symbolmässigt viktigaste teknikföretag har en personaldirektör faktiskt som inte det minsta på skoj säger vi måste säga upp dem som inte kan smsa under bänken. Ja, säger de här som nu blir lite oroliga för sin arbetsplatskultur och för sina unga. Det är inte smsandet i sig naturligtvis som är ett problem i skolan eller på jobbet. Det är en attityd de här människorna har som de måste bekämpas. Ja, säger de här, det är ju inte smsandet som är en kompetens i ett företag. Det är en attityd man måste ha. Ni kan vara helt säkra på att det är samma attityd. De pratar om att från och med nu måste man vara connected, online, kommunikativ. Ibland så trivialt som att inte kunna sitta på ett föredrag sådant som det här i ens en gång 40 minuter utan att vara 10:e minut kolla under bänken om det har varit något. Vad händer där ute? Vad gör de i den riktiga världen medan jag sitter i det här hålet? Ibland mycket mer subtilt som att till exempel med hjälp av en kalsongkant tydligt tala om att jag hör ihop med och delar värderingar med er där borta. Er bryr jag mig inte så mycket om och er tar jag direkt avstånd ifrån. Och eftersom det här är ett mänskligt kommunikationsprotokoll till skillnad från TCP/IP så är det oerhört dynamiskt. Så jag måste handskaka var 10:e minut och kolla så att vi fortfarande är överens så att ni inte har hissat upp era byxor och ni har hissat ner era byxor. Och här står jag ihopkopplad med fel gäng. En del av er kommer ut härifrån och så, inte komma ihåg så värst mycket av det här för det finns inte så mycket att komma ihåg. Men en del av er kommer ändå komma ihåg den här motsättningen som tydligen finns mellan det vi hittills har betraktat som kunskap. Att låsa in sig, att veta, att kunna mer än de andra. Och den här andra föreställningen som handlar om att säga jag kan inte men de andra kan väl. Jag vet vilka, jag är någonstans där ute och de allra flesta kan tydligen mer än jag. Så jag höll alla hörnen öppna. En del av er kommer försöka lösa det genom att gå ut och säga man får väl ändå tänka sig lite av båda. Då ska ni få en bonus till, ett karriärtips. Fågelskådare. Det är oerhört enkelt. Man går fram till en spegel och ser man, oh, en mes. Den sista effekten av det här paradigmskiftet som jag pratar om lite högtravande är nästan ännu mer överraskande. Vi går från en värld där det var klokt att vara långsiktig till en värld där man måste vara kortsiktig. Vi ska få ett exempel, den här telefonen igen då. Förr i tiden så fick vi lära oss, och det har väl ni gjort allihop antagligen, att man ska ha långsiktiga kundrelationer. Man ska ha långsiktiga leverantörskontrakt, man ska ha långsiktiga utvecklingsplaner. Ungar ska ha långsiktiga mål, de ska bli något, de blir stora och sen ska de bli pensionärer. Och det var ju klokt när det fanns få som kunde. När det fanns få i er bransch som kunde skicka telefonsamtal från A till B. Det var egentligen bara Televerket och LM Ericsson i symbios i hela världen som kunde det med någon större framgång. Då var det klokt att ha en långsiktig kundrelation. Då var vi abonnenter. Det som hände, det var att världen glider över det här strecket. Janne Stenbeck till exempel sa i slutet på 80, början på 90-talet, snart kommer alla att kunna det där. Det finns ingen bransch, sa Janne Stenbeck, som är så svår att jag inte kan ta mig in i den på 48 timmar och vara konkurrenskraftig 48 timmar senare. Och så fick vi avreglering och så fick vi Europolitan och Convic till att börja med. Så småningom så exploderade världen i en oändlig massa telefonföretag som alla tycks kunna skicka ett samtal från A till B. Då säger de smarta kunderna först och de tröga år 2040. Om alla kan så är det smartare att vara kortsiktig. Om alla kan, säger jag, då skulle jag egentligen vilja, var har jag min telefon? Där. Då skulle jag egentligen vilja välja operatör varje gång jag ringer. Varje gång jag slår ett samtal, när jag slått sista siffran så borde telefonen gå ut på nätet och så ska telefonen tala om för mig med vilken operatör jag borde ringa just det här samtalet just nu. Är ni med på det? Och så kan jag i algoritmerna få lägga in om jag vill välja utifrån miljöbelastning eller lägsta pris eller bästa täckningsgrad eller människorättsfrågor. Men jag skulle vilja välja varje gång. Telia vet det. Så Telia går in i sitt hemliga Telia-rum. Det är ett hemligt rum i Farsta. Ett omvärldsbevakningsrum fast helt utan fönster. Vad gör man där inne? Jo, där kan människor som är över 50 år få sitta så kan de få berätta för varann hur världen borde fungera när det nu inte funkar som den borde. Och så säger de till varann, folk där ute vill välja varje gång de ringer. De vill vara kortsiktiga, vad ska vi göra? Och så kommer de på, vi mutar dem. Får man det, säger man, ja det får man. Det är fullt. Man får inte muta offentliga upphandlare, men konsumenter får man muta. Ge dem något fint, säger de. Och så händer det fullständigt absurda, för jag lever som i en serietidning tycker jag. Att jag går in i en oberoende telefonaffär, Dialekt. Och så säger jag, jag skulle ha den bästa telefon jag har, men en med plats för 3 simkort. Så att jag kan stoppa i 3 abonnemang i den. Nej, det har vi inte, så. Okej, säger jag, fattar att det blir stort. Då tar jag en telefon med 1 simkort, men du kan väl ladda det simkortet med 3 abonnemang. Så kan jag skriva det lilla skriptet som hjälper mig att välja bästa operatör var jag än är. Nej, det har vi inte heller, så. Vi har en mycket bättre idé, säger han, om du lovar att överhuvudtaget inte välja på 2 år. Då får du den här av mig. Får det? Ja. Så jag skriver på pappret, för jag går på det där. Jag fattar att jag får betala, men det är en likviditetsvinst någonstans. Jag skriver på, så går jag ut och så händer 2 saker som just nu händer i hela världen. Det första som händer är att när jag går ut ur den här butiken så tänker jag redan på väg ut genom dörren. Var finns det en tobakshandlare som för 175 spänn kan låsa upp den här operatörslåsta telefonen så att jag kan lura de här gamla dinosaurerna som med hjälp av pengar försöker få mig att bete mig på ett sätt som jag egentligen inte vill. För jag skulle egentligen vilja se ut så där redan nu. Det andra som händer är mycket värre. Det andra som händer är att jag tänker, fast undermedvetet, Telia måste ju själv tycka att de är dåliga. Telia måste suttit där och så har de tänkt, Troel vill välja varje gång han ringer. Och då kommer han att välja någon annan. Annars förstår jag inte varför de skulle ge mig presenter överhuvudtaget. De hade nämligen kunnat säga, vi lever i en ny värld nu, en ny värld där alla kan. Så Troel, välj och välj noga. Välj på vilka grunder du vill. Välj så noga du någonsin kan. Du kommer nämligen upptäcka när du har valt färdigt att det står Telia på displayen 7x10. För vi är ditt bästa val. Lyckas jag få i mig det, ja då är jag på rätt sida om den här skarven. Om inte, så kan jag hoppas på att möjligen klara mig till jag går i pension om jag är 64,5 redan. Det här är en kort rapsodisk inledning. Den handlar om ett paradigmskifte som är väldigt mycket större än vad jag kan berätta för er på 50 minuter. Det handlar om att det som ni trodde var värdefullt, att kunna det de andra inte kan, att vara långsiktig, att vara specialiserad kanske, att vara funktionell, att vara objektiv, är på väg att ge vika för en värld där framgång, lönsamhet och ett bra jobb handlar om att vara värderingsdriven, att fatta vad de andra tycker och tänker, att vara kortsiktig i betydelsen. Låt dem välja varje morgon och så ska jag vara så bra att de väljer mig varje morgon. Har jag fått er att tro det så är det bra. Har jag inte lyckats med det så be om ursäkt helt enkelt. Tack så mycket.
Mycket kunskap och mycket förståelse.
Är någon som hör mig nu eller? Ja, mycket kunskap och mycket förståelse. Här är någonting att fylla på.
Oh.
En stor varm applåd till Troel.
Tack så mycket. Tack så mycket.